En podcast från Aftonbladet.
Du lyssnar på podden Af Trus med mig, Helena Trus. I have to get my act together. I've loved like a man for so long with my heart locked away. Baby, don't you know I'm not the one to fall this way for anyone. I think I need you this time. I need you. No, I don't recognize this humble feeling. Ja, du Niklas. Nej, men vi sitter här i din temporära lägenhet, kan vi säga, i Stockholm.
Stämmer.
Mm. Vad är det du ska flytta sen?
Jag har köpt en liten gullig lägenhet in i stan.
Mm.
Har gjort. Så det är väl där jag kommer hamna.
Ja, du lämnar huslivet då?
Ja, det känns ju att jag var inne på att köpa ett hus i Nackan där jag är uppvuxen, men det kändes inte rätt helt enkelt att köpa ett hus själv.
Nej.
Så jag tänkte att det är bättre att köpa en lägenhet som man kan gilla, liten, lättsåld och billig, hade jag tänkt. Nu finns det inga billiga lägenheter. Sjuka
priser.
Men där är någon sorts landningslägenhet eller någonting.
Ja, hur känns det då?
Jag känner mig otroligt bortskämd faktiskt.
Hur då?
Jag gick in, jag tittade på den i 5 minuter och kände ja, det är väl bra. Och sen så budade jag och det stack iväg och jag fortsatte buda och så köpte jag den. Och i normala fall så skulle man vara jäkligt glad när man har köpt en ny lägenhet. Sådär. Men det är ju inte jag.
Nej.
Jag vill ju inte. Jag vill inte ha det. Och det känns ju bortskämt att man kan köpa en dyr lägenhet fast man ändå inte vill ha det. Men det är ju min sjuka hjärna som sätter lite hinder där.
Mm. Jag förstår. Du sitter ju här med ett par lite gultonade glasögon på dig.
Mm. Det är mina bonoglasögon.
Ja.
De sitter där.
Är dina rockstar...
När jag är ute nu. Nej, men jag har,
vad är det du har gjort?
Jag har opererat mina ögon. Och, så de är ju väldigt svullna, blåa, gula, regnbågens färger. Och den operationen är en skönhetsoperation. Jag har tagit bort överflöd av mina ögonlock.
Oh, det låter smärtsamt.
Nej, det gör inte sånt. Nej. Faktiskt. Det gör inte ont alls. Då har jag mer ont i själen, men ögonen gör inte någonting. Det var en grej jag tänkt på lite grann, du vet, man börjar få så här, ögonlocken blir lite hängiga och sådär. Och på senare tid så, när man har lite från början ledsna ögon, så har jag sett så jävla ledsen ut, så jag tänker att nej, jag måste göra någonting. Och det gjorde jag i all hast, och jag är jättenöjd med det.
Mm.
Sen så tycker jag också att ska man berätta det eller ska man inte göra det? Tycker folk att det är fånigt? Det skiter jag fullständigt i. Eftersom jag ville göra det så kan jag också stå för att jag har gjort det.
Har du fått några kommentarer eller har du knappt gått ut?
Det här är bara en vecka sedan.
Ja.
Och jag kan ju säga att jag är ju inte snygg än.
Det är lite lila...
Ja, precis.
lila toner.
Det tar ju ett tag innan det blir det slutliga resultatet.
Mm.
Jag är supernöjd.
Läkaren Charles. Mm. Men var det viktigt då, som du säger, att du tyckte att du såg så ledsen ut? Var det liksom var det ett viktigt steg för dig? Alltså bara, för jag menar, man ser sig själv i spegeln varje dag. Och det är ju också en påminnelse om att man är ledsen eller inte mår bra och sådär. Mm. Var det liksom en viktig grej att göra, alltså för själen också så att säga?
Jag vet inte, Helena. Man gör så mycket drastiska saker. Jag är inne i någon sorts... period där det är väldigt virrigt i skallen och man kan göra saker i affekt sådär liksom, fast jag försöker inte göra något tokigt men jag kan sätta mig i bilen och bara åka 70 mil bara för att göra någonting, så att det var väl det är inte, jag hade kunnat leva utan att operera ögonen också, men jag kände just då att det ville jag göra och jag är glad att jag gjorde det.
Minns du så här stunden då du bestämde dig? För att liksom stod du framför spegeln i morgon och bara, nej, nu.
Nej, men jag har funderat på det länge. Att göra det. Sen har jag inte tyckt att, herregud. Ska jag göra det för? Det spelar ingen roll. Men nu, i den här knasiga tiden som jag lever i, så kände jag att det stämmer bra. Mm. Passar mig.
Mm. Vad säger familjen då?
Jag har inte sagt det till någon.
Då får de veta det den här veckan.
Ja, precis. Jag har ju skickat lite bilder till syrran och till brorsan och sånt där.
Ja.
Och de tyckte, men herregud. Men visst, fine, gör det.
Ja.
Jag behöver inte prata om det heller. Vad jag menar är bara att det känns så fånigt att göra någonting som folk i alla fall kommer säga att, men gud, han ser pigg och glad ut. Mm. Han har säkert gjort någonting. Så ska man inte säga det. Varför ljuga någonting om det? Bättre att vara ärlig.
Mm.
Det går lite hand i hand med den terapin jag går på också, att leva ett ärligt liv. Det är därför du och jag sitter här.
Mm. Men kan inte du berätta lite om, för det är ju så att du är ju inte en du har ju varit en offentlig person väldigt länge, men du har gjort väldigt få intervjuer.
Ja.
Personliga intervjuer. Ja. Hur kommer det sig att du gör det nu?
Jag har ju alltid bjuckat på mig väldigt mycket i tv-program och i radio och såna här saker. Men just de här personliga intervjuerna, hur mitt hjärta mår och det innersta, det vill man ju behålla för sig själv. Varför jag gör det nu är ju, det blir så jäkla svårt för mig att leva ett ärligt liv om folk har en uppfattning om att allt är en dans på rosor och det är så himla kul och bra. Och herregud, vilket skönt 2015 vi är inne i. Nu blir allting bättre.
Mm.
Jag är ju inte där. Och därför känns det att viktigt. Och, det känns viktigt för mig att vara ärlig och också vara ärlig utåt. Att folk kanske förstår att, nej men hej, han mår inte så himla bra. Han tycker inte det här är så himla kul.
Mm.
För det gör jag inte. Jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är supertragiskt. Och med det sagt så förstår ju då alla att det är jag som... Jag är lämnad. Och det får man acceptera. Men jag kan inte sitta och säga att det är kul eller att det är bra eller att det är världens bästa 2015. Sen kan man försöka göra det allra bästa av situationen. Men det är ju en resa och det är ju skitjobbigt.
Mm.
Lyckliga skilsmässor. Vad är det? Är det två stycken som absolut inte tycker om varandra och bara, gud vad skönt att slippa dig? Ja, det kanske är en lycklig skilsmässa. Jag tror inte det finns direkt några sådana.
Mm.
Det här är definitivt inte en sån. Inte från min sida i alla fall.
Nej, och vi ska säga det, nu blev det ju här en väldigt stor nyhet förra året. Att du och Laila Bagge skilde er. Eller ja, att ni skulle skilja er.
Ja.
Och separera.
Ja.
Och då var ni ju ganska fåordiga.
Ja.
När det kom ut och vi skrev nyheten. Och
det var nog jag som var en av de drivande. Att vi pratar inte om det.
Nej.
Vi säger inte om det. Det gör så ont i mitt hjärta ändå.
Mm.
Nu har det ju pratats om det. Jag läste själv dubbeluppslaget. Och det har inte jag någonting att säga. Hon får ju säga vad hon...
Ja, du menar intervju med Laila som var i Expressen?
Ja, Laila uttalar mig sådär. Och det är ju helt fine.
Hur reagerade du på det hon sa?
Nej, men det är klart att det... Jag vet ju vad hon säger. Det säger hon till mig också. Att det inte finns någonting kvar. Och att hon är fast besluten och att hon är lycklig och går vidare. Det är klart att det är ju jätteont att läsa. Eller att höra. Läsa skiter jag i. Men att höra när hon säger det. Men det sätter ju också mig i en situation där det blir... Jag vill inte gå in på anledningen varför vi har skilt oss. Men jag är jättelycklig nu. Jag vet att det inte alls så hon menar. Men det är det man hör mycket rykten på stan. I det andetaget så säger man också, han har nog skitit i det blå skåpet. Han har nog varit otrogen. Han har nog slagit henne eller så.
Är det sådana rykten som går, som du har läst om eller som du har hört om?
Jag ska inte säga att det går, men
spekulationer.
Visst har man sett och läst och hört sådana spekulationer.
Mm.
Och det är ju så långt ifrån jag som man kan komma. Och det gör ju lika ont det. Och då känns det ju viktigt att få säga att den dramatiska sanningen över vår skilsmässa, det är att hon tröttnade på mig helt enkelt. Det finns ingenting annat. Det är inte mer dramatiskt än så. Väldigt ledsamt, men det är sanningen.
Mm. Och jag tänker så här, jag tror de flesta har ju varit med om en svår separation. Mm. Och man vet ju att man kan ju gå länge i förnekelse för att man går runt och undrar, gud, varför blev jag lämnad eller varför tog det slut? Så här. Men du verkar ju ändå ha kommit till, ja, men till den här ärliga insikten som är jättesmärtsam. Men så här, att hon, nej, men jag tänker att det är väl ett steg i sig att veta vad det var som hände. Eller känner du att du har liksom...
Nej, jag är nog inte färdigbearbetad än. Det här kommer nog ta lång tid. Jag går ju terapi.
Mm.
Det låter ju konstigt när man säger det i Sverige. I USA så är det konstigt om man inte har en terapi.
Ja, precis.
Det är väldigt nyttigt. Gör det. Det är fantastiskt. Jag är inne i en jätteresa i mig själv och sådär. Och gudarna ska veta att jag är verkligen del av att hon lämnar mig. Jag har varit med och sparkat ut mig själv ifrån vårat förhållande.
Hur menar du då om du skulle beskriva?
Det är aldrig ens fel att man skiljer sig. Man är alltid två om det. Och jag har egenskaper som jag förstår är jättejobbiga att leva med. Och det finns en orsak att verka varför man får de egenskaperna. Jag kan tyvärr vara lite martyrisk eller när jag inte får uppmärksamhet på det sättet att man blir sedd.
I en relation.
Mm. Jag går igång på det. Jag vill se och jag vill bli sedd. Jag är väldigt mycket 100%, väldigt mycket hjärta så där. Och när inte det funkar, då kan jag bli lite martyrisk och man börjar spela något. Jaha, skit i det, då ska man vara tyst och gå ifrån. Det är en fruktansvärt dålig egenskap som jag har. Och det är de egenskaperna också som, det är ju positivt. Det är de hur jobbar jag ju med och försöker sudda bort alla mina dåliga egenskaper som har gjort också att, som har bidragit till att det har blivit så här. Vad jag vill säga med det är att det är alltid två i ett förhållande. Det är aldrig ens fel, om man nu ska förklara det, för att känslor försvinner. Men det är tufft. Det är tufft som fan. Det är tufft som fan att bli lämnad och märker att Laila går vidare på alla tänkbara sätt. För det har hon gjort. Och det är ju jättetufft.
Att hon har gått vidare och träffat andra, menar du? Eller...
Jag tror inte jag ska säga mer än så.
Nej. Ni är i två olika stadier helt enkelt.
Ja, jag är i ett stadie. Det är ju min akilleshäl. Jag älskar ju henne till döds fortfarande. Jag är kvar precis allting. Och det måste ju vara jättejobbigt också för henne. Herregud. Jag tycker synd om henne. Jag tycker synd om mig. Jag tycker synd om oss. Jag tycker det är fruktansvärt. Vad synd att det blev så här.
Men om vi liksom backar bandet lite. Jag har ju liksom verkligen följt er som par.
Ja.
Och det kan ju låta sjukt. Men det är så vår värld funkar. Och liksom ni träffades under Let's Dance. Och blev ganska, det gick väl ganska snabbt när ni blev ett par.
Ja, jag blev superförälskad i henne så fort jag såg henne.
Ja.
Och... det blev ju hon också, har hon ju sagt. Det, alltså våran kärlekshistoria, den är, jag håller fullständigt med. Och jag förstår folk som har följt den och tyckt att den är fin. För den är, eller var, väldigt, väldigt, väldigt fin.
Mm.
Jag höll den väldigt, väldigt högt. Det var verkligen en fantastisk... härlig grej som inträffade där.
Mm.
Som jag hade i min enfald sett att det skulle vara livet ut. Det hade varit fantastiskt.
Mm. Men om man tänker så här, för ni har ju varit tillsammans gifta i några år.
Mm.
Och ni har fått ett barn ihop.
Mm,
och ni gifte er.
Ja.
Och jag crashade ju till och med, där vi pratade om många gånger, er bröllopsresa.
Ja, jag hittade dig nergrävd i sanden på Aruba. På några hundra meters avstånd. Ja. Jag såg hur det blinkade till i stranden. Kommer du ihåg vad jag gjorde?
Ja.
Gick och köpte två stycken strawberry daiquiri.
Ja, och vet du vad? Det var så snällt. För att vi var så... Och nu kommer ingen tycka synd om mig. För det jobbet vi gjorde. Men vi följde ju faktiskt efter. Det visste inte ni om. Vi,
säg ordet vad ni var.
Vi, paparazzi. Ja, vi var paparazzi. Men för att ändå liksom, för att folk ska tycka lite synd om oss, var att det var väldigt varmt på Aruba.
Oj,
och ni kunde ju ligga där i skuggan och runt parasol och sådär. Vi låg liksom från morgon till kväll i gassande sol. Alltså jag har aldrig bränt sönder mig så mycket.
Nergrävda
i sanden. Så att du kom precis två daiquiris. Mm.
Och så är det, måste vara varmt att ligga där.
Ja, de drack vi upp snabbt. Nej, men det var ju ganska så här talande för hur ni var utåt som par också. Att vi har ju verkligen följt er.
Ja. Folk trodde att ni hade betalat vår resa.
Ja, det hade vi inte, kan jag säga. Och ni hade inte betalat vår resa dit.
Herregud vad det kan dra iväg. Vi har fått huset gratis, vi har fått bröllopet gratis, vi har fått bröllopsresan gratis.
Ja, det var mycket.
Nej, hade det varit så?
Ni har tjänat på det här. Ja, jag förstår. Men nej, men ni har alltid varit ändå, även om ni inte ville liksom, ni ville inte göra några djupintervjuer där på plats på Aruba, men ni har ju ändå varit väldigt öppna och inte knusslat så mycket.
Nej.
Ni har förstått att två kända personer som är tillsammans och det skapar stor uppmärksamhet.
Det är ju ett ansvar man får ta. Jag kan förstå det mediala intresset i oss.
Mm.
Jag kan förstå intresset i oss verkligen mycket. Nu är jag där igen.
Ja, och precis. Och det är väl på gott och ont liksom, att det mediala intresset även gäller när det händer någonting väldigt tråkigt.
Mm.
Men liksom, nu har ju vi skrivit om den här kärlekssagan som man kallar det. Liksom, när ni träffades. Och när skulle du säga att liksom, det började vända?
Ja.
Att det liksom, relationen blev...
Där lever vi lite i olika världar, Laila och jag. Hon får ju... Jag vill ju inte sitta och säga hennes ord. För jag respekterar henne oerhört mycket. När börjar det vända? Alla med småbarnsår. Sömn och såna här saker, brist på sömn. Det kan knäcka ganska många par. Jag har en kompis, han skrev ett kontrakt med sin fru att de inte fick skilja sig de första 3 åren. Därför att man är lite dum i huvudet när man är som småbarnsförälder. Brist på sömn och logistik och allt sånt där.
Mm.
Och som jag sa förut så är ju vi två om att ha hamnat här. Jag lägger ingen skuld på att men det var så och det var jag. Jag har själv bidragit till att sparka ut mig. Men när det börjar vända, jag har inte vänt än, måste jag svara på den frågan. Jag tycker att det finns av olika anledningar. Ett, jag älskar henne överallt i världen. Jag kan inte tänka mig leva utan henne, tyvärr. Jag har inte kommit dit än.
Mm.
Vi har familj, vi har barn. Jag tycker att jag ville kämpa in i kaklet. Det är jag skyldig familjen. När de här bitarna som jag räknade upp finns. Men jag kan inte göra det själv. Och då måste jag ju acceptera det. Och det är den resan som jag är inne i då.
Men när märkte du att det började vända för Laila då? Att hon inte ville längre?
Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan utan att lämna ut henne. Det är inte schysst av mig att svara på den frågan. Jag kan säga att jag har ju märkt det mer och mer och mer och mer och mer.
Mm.
Och nu vet jag att det är, för nu är huset sålt och hon har gått vidare och jag vet att det är en spik i kistan. Sen vad som händer om 5 eller 10 år, det är inte jag ens intresserad av. För jag gillar den där kärlekssagan också. Jag vill inte tappa den.
Nej.
Men jag gjorde det.
Men när du säger att du var liksom med att själv sparka ut dig själv ur förhållandet, hur menar du då?
Ja, det menar jag med att inte försöka ta bort min skuld till... man har ju vissa egenskaper som man alltid jämkar mellan sig. Ja, men jag tycker inte om att du rullar ditt hår. Nej, okej. Okay. Men jag tycker inte om... Oh, men jag ska försöka bättra mig på det. Du vet, såna. Det är ju såna enkla saker.
Mm.
Fast det är de små sakerna också som jag har märkt. Att det är de små sakerna som kan göra att... oj, förlåt. Det är de små sakerna som kan göra att det bryts.
Mm.
Att förhållandet tar slut. Jag har inget svar, Helena. Jag har inget. Det finns, jag önskar det kunde vara att... nej, men jag hade 100 tjejer hemma och party och hon kom på mig. Eller tvärtom. Eller att vi kallade varandra för ord.
Hade det varit enklare då? Om det hade varit något sånt konkret?
Det hade kanske varit enklare för mig att förklara vad det är som hände. Eller förklara... Jag kan inte förklara henne. Jag är ju inte där. Det är någonting som har hänt i henne. Och som har försvunnit ur henne. Så det är ju inte upp till mig att förklara det. Det är upp till mig att förstå det. Och gå vidare med det.
Mm, acceptera.
Acceptera och gå vidare.
Mm.
För vi har barn tillsammans. Hon har alltid varit min allra bästa vän. Och det är klart att det är jättesvårt nu.
Mm.
Att vara... Att ha en, hur går man ifrån en enormt fin relation till att det bara ska vara kompis, att man garvar, och det är jättejobbigt att inte ha någon information om vad händer i livet, vad känner du, vad gör du, som man, det är ju min fru fortfarande på papper.
Mm.
Så det är ju jättesvårt, men det är ju en resa, och man kanske blir starkare än någonsin efter det som folk säger.
Ja, det sägs ju det.
Ja, det sägs så.
När man kommer ut på andra sidan, så att säga.
Det är så jäkla mycket. Men jag har ju mina små trådar som jag har hängt i hela tiden och försökt. Det finns inte så många trådar kvar.
Vad är det för små trådar du tänker på?
Förhoppningar. Det är de trådarna jag menar. Jag kan inte hänga kvar där i taket i de där små tussarna. Jag får ju släppa taget och så får jag ramla och se om jag överlever.
Och har det varit mycket pendlande mellan det här att hoppet har funnits så liksom att ni ska försöka?
Absolut, absolut. Och det är säkerligen jag som gör att det är svårt att ha ett lättsamt förhållande också.
Hur menar du då?
Laila har ju betydligt enklare. Nej, men att man... Tjena, tjena, hej, hur läget? Ja, men det är bra. Ja, men nu ska jag dra på middag här med några kompisar. Okej, ha det så kul, hej. Det är ju jättebra om man kan ha att man kan vara där. Då blir det ju lätt att vara vänner. Jag är ju inte där. Därför krånglar jag ju till det. När jag är ledsen. Förstår du? Så att, men det får ju tiden liksom. Hon får ge mig tid.
Kan ni ha den liksom dialogen med varandra, att ni är på olika, liksom ni känner olika och ni kan prata om det, så att säga?
Ja, vi är jätteöppna med varandra. Så jag vet precis vad hon är i livet, eller ja, det vet jag ju inte. Men jag vet ju att hon vad hon vill, och hon vet vad jag vill, så vi där är vi ärliga. Mm. Och det är inget bråk eller skrik eller någonting. Herregud, vi är två vuxna människor och vi har barn. Det är ju det viktigaste. Nu ligger ju all fokus mer på logistiken, med överlämnande, med vår lilla älskling. Och hur han ska ta det när det blir nya lägenheter och nya hus och flytt och allt sånt där. Det blir ju rörigt för hans lilla hjärna. Mm. Och så Min höll jag på att säga, det är det ju inte, men Lailas, Liam, han var ju bara 5 år när vi träffade, så det är ju som en son för mig också. Det blir ju så här,
Ja, det är flera separationer än en, blir det ju.
Ja, det är ju en familj som splittras, det är tragiskt. Men det är ju inte jag den enda som har gått igenom. Det är det ju flera som har gått igenom. Det är ungefär som när man köper en ny bil. Eller man tänker på att köpa en ny bil. Och då ser man den bilen överallt. Ja. Alla har den här bilen. Och just i den färgen. Det är lite grann så.
Så nu ser du kärlek överallt. Par överallt på stan, eller?
Ja, herregud. Man sitter i radion och spelar Sam Smith, Stay With Me, och det där man bara tänker,
ja, men det där har jag faktiskt tänkt på, att ditt radiojobb, precis, att spela mycket kärlekslåtar, folk ringer in för att de vill spela kärlekslåtar och skicka hälsningar till sina pojk och flickor.
Ja, men, ja, nu jobbar jag på Riks FM, ja, så att det är inte så himla mycket.
Men det är väl ändå liksom, ja, är det jobbigt då?
Nej, men vet du vad? Utan mitt jobb, det har hjälpt mig så jäkla mycket. Jag älskar ju lyssnarkontakten med mina lyssnare, eller jag älskar att stå och sända och prata i radio, och jag är väldigt ärlig där också, ja. Fast jag kanske tvistar till det lite till det humoristiska sättet. Det är ingen som vill höra på en trasig människa. Som du som lyssnar på det här gör nu. I normala fall så är ingen som vill göra det. Mm. Och det, jag älskar verkligen det. De timmar jag står och sänder, det är en bra bortkoppling ifrån det
från
riktiga livet.
Verkligheten. Ja. Mm. Får du mycket stöd från lyssnare? Är det många som hör av sig och skriver saker?
Det bästa stödet är ju när man får några sekunder att skratta och tänka på något annat. Jag behöver inte älta min misär som jag lever i mer än med mina terapeuter. Det behöver jag inte göra med kompisar eller så. Utan det viktigaste är ju att man får annat att tänka på kanske. Men visst är det viktigt att folk, och jag blir så väldigt, väldigt glad även på sociala medier. En sån petitessgrej som Instagram till exempel. Mm. När folk säger något värmande. Jag blir uppriktigt glad av det. Och det känns fint.
Kan du liksom sålla mellan? För att, som vi alla vet, näthat har vi pratat om i flera år. Och du har ju öppen profil på Instagram. Och du finns på Twitter. Mm. Så att du är exponerad för både stöttande ord, men också för de som vill spekulera och vill vara elaka. Liksom vad har du liksom läst där? Och kan du sålla i det liksom, vad som skrivs?
Ja, Instagram och Twitter, eller Bitter som jag brukar kalla för, det är två olika saker. Ja. På Bitter är man ju lite hårdare. Jag har inte märkt det så mycket på Instagram. Men å andra sidan, jag har blivit hårdare sågad i dagspress än vad jag har blivit på nätet. Och det gör ju ondare. Man blir tyvärr lite luttrad efter... Herregud, hur många
är det i offentligheten nu?
Jag var 16 i filmen G.
Ja.
Jag är 49 idag. Det är bara räkna. Det blir några år.
Ja.
Dryga 33 år blir det, va?
Mm.
Så att man blir lite luttrad. Men jag tror alla ljuger som säger att de inte blir ledsna om de läser något elakt eller någon falskhet. Det blir man ju. Jag har ju läst den enda falskhet som jag läste nyligen, som jag blev glad i. Det var när någon skvallerpress, de har ju gått ganska hårt, nya löpsedlar varje vecka om Laila och mig. Och det stod att de har hittat tillbaka till varandra.
Och
det var ju en jättelögn, men det blev jag glad för.
Ja, det var en önskan. Ja, men vad det är, för precis, man får ju en bild av... Och nu förstår jag att bilden utåt inte är den som är verklig. Men att jag tror Laila la upp någon bild på att ni åt middag ihop. Ja, men det är ju lätt att tänka så här. Nej, men vad trevligt de har och det funkar bra.
Och det är det som blir lite för ljuget också. Vilket gör att det blir problematiskt för mig att figurera bland vänner eller arbetskollegor. Mm. Som kanske tror att man är jätteglad att allt är så enkelt. Jag tycker det blir en förminskning av det fina vi hade. Att man skulle släppa det så enkelt.
Mm.
Det är därför jag vill förklara för dig hur oerhört tragiskt jag tycker att det här är.
Mm. Men kan det vara frustrerande att Laila vill framställa det mer så? Alltså att ni har lite olika liksom, tankar kring hur... Liksom, den...
Nej, men jag tror inte hon framställer det på något fel sätt. Nej. Hon är ju där. Hon är ju glad.
Ja. Det är en...
Hon är ju vidare och hon är ju glad. Mm. Så att det är ju inget förljuget där. Hon är helt ärlig. Men det gör ju också att jag måste ju tala om för dig att det gäller henne, men det gäller inte mig.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Annars lever jag ju i hennes... Då lever jag i någon lögn.
Mm.
Och det vägrar jag göra. Leva i en lögn. Det är jätteviktigt för mig att leva sant. Det är en del av den resan och processen som jag är inne i.
Du nämnde tidigare att du går och pratar hos terapeuter.
Mm.
Plural. Så du går hos flera olika terapeuter eller psykologer.
Ja, jag har en psykolog. Oj, nu dunkar jag till.
Sitter du pilla på micken?
Ja, jag har en psykolog.
Ja.
Och så har jag en psykoterapeut.
Mm.
Det är två stycken olika. Och det är olika... Min psykolog är en långsiktig... när man har en livskris, som jag får väl erkänna att jag är inne i, så är man också som mest öppen för att göra en uppgradering av sig själv. Och det är ju en jättehäftig resa.
Mm.
Att kunna göra en 5.2 som förhoppningsvis är mycket, mycket bättre än den personen man var innan. Och det är ju en psykolog. Det är en långsiktig. Vi pratar inte om att gå i 2 månader, utan det är någonting jag kommer fortsätta med 2, 3, 4 år. Eller hela
kanske livet ut. Ja.
En psykoterapeut.
Mm.
Det är ju... Det är mer en uppgradering av en psykolog, en läkare som kan ta det akuta.
Traumat på något vis, det här och nu.
Ja,
mm.
Jag får vara ärlig där också. När man ligger i fosterställning och behöver hjälp för att överhuvudtaget kunna sova.
Mm. Och det har varit en person du kan i princip kontakta när som på dygnet. Alltså är det en sån akut relation så att säga att man kan...
Ja, det vet jag inte. Man har ju tider som man sätter upp och man har ju en resa. Men visst, absolut. De är fantastiska.
Mm. Hur ofta går du hos dessa två?
Ska jag säga det?
Om du vill.
Jag går 2 gånger i veckan.
Mm.
Men det är också för att jag är väldigt intresserad av resan. Och jag är väldigt intresserad av mig själv. Och jag är väldigt intresserad av att få svar på många frågor.
Vad är det du vill ha svar på då?
Jag vill ha svar på frågor varför jag själv fungerar på ett visst sätt. Jag vill ha svar på att kunna förstå varför Laila reagerar på ett speciellt sätt och hur det kan ha lett oss hit. Jag vill ha svar på, jag vill ha verktyg för att aldrig, om jag någon gång igen, vilket känns fruktansvärt främmande, skulle, jag kan inte ens ta orden i min mun, jag vill aldrig hamna här igen.
Mm.
De verktygen.
I en ny relation. Mm.
De verktygen vill jag ha.
Mm. Det låter som att du är, och det var vi inne på lite i början också, in i en väldigt självransakande period.
Oh, ja. Det tycker jag att man måste vara.
Mm. Vad skulle du säga är, du nämnde också några saker i början om egenskaper som du kan känna så här, åh, det där vill jag bli av med.
Mm.
Vad skulle du säga är så här, kärnan, vad är det du vill förändra? För att du tror att till exempel det ska funka bättre än
jag tror
i relationer i framtiden.
Jag tror att det största jag skulle vilja förändra är att jag är som en öppen bok. Jag är... När jag älskar...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så älskar jag. När jag blir sur, då är jag sur. Jag skulle vilja... På ett sätt så älskar jag det, för det är väldigt sydländskt. Vi har ju italiensk påbrå. Vet du?
Mm.
Och jag kan bli sårad. Och det är... Det är inget bra att bli sårad. Man ska kunna vara starkare än så. Än att låta dig såra mig. Och så ska jag kanske... Okej, det är helt okej att du sårar mig. Men jag kan säga till dig att Helena... Alltså, det där gjorde jag väldigt ont när du sa så. Varför gör du det? Istället för att jag... Jaha, och så ska jag vara martyrisk och gå därifrån. Mm. Eller försöka. Det är sådana egenskaper som jag har haft.
Mm.
Och det är jag fullständigt medveten om, som är otroligt dålig egenskap.
Men då handlar det mer... För sårad kommer man väl bli till och från hela livet. Men det handlar mer om hur du hanterar det.
Ja, och hur man hanterar det, absolut. Mm. Men jag är för känslig. Jag har ett för hett temperament som kan blåsa bort på en halv sekund.
Mm.
Det är någonting vi...
Vad händer när du blir så arg då? Är det liksom verbalt att du blir så här...
Det låter hett. Jag kan höja rösten. Jag använder inga ord. Jag har aldrig och skulle aldrig göra något fysiskt. Men så. Sen är det borta efter en sekund. Och själv, vi har det alla i vår familj.
Mm.
Själva tycker vi inte att det är något speciellt.
Mm.
Utan, och en sydlänning skulle säga... Men det där är precis normalt. men vi är lite högljudda ibland i vår familj. Och jag kan se det på mina syskon när de reagerar så. Men man märker inte när man gör det själv.
Mm.
Och jag kan förstå en annan person som kanske inte är så... vågig.
Upp och ner. Berg-dalbana känslomässigt.
Ja, eller du vet.
Temperamentsfull.
Temperamentsfull för mig är någonting väldigt vackert. Det är, för det är... Det är ett bevis på att du har väldigt mycket engagemang och hjärta och energi. Men jag kan förstå att det blir väldigt jobbigt också att leva med en sån person. Och då vill jag försöka släta ut de där bitarna lite grann. Göra mig bättre helt enkelt.
Mm. Kan du känna att du liksom klandrar dig själv för separationen? Förstår du vad jag menar? Eller hur liksom,
nej,
skulle du formulera
det? Nej, Helena. Jag kan inte göra det. Jag skulle, gudarna ska veta att jag skulle vilja vrida tillbaka klockan. Men även om jag har de här dåliga sidorna så finns det ju också en triggpunkt som triggar dem.
Mm.
Och då måste man jobba med det tillsammans. För att inte jag ska plocka fram mina dåliga sidor så måste du plocka bort de här triggergrejerna.
Mm.
Det är inte 100% ens fel att man separerar. Men det är 100% bådas skyldighet till att om man vill fortsätta att försöka komma underfund med triggerpunkt och reaktion.
Mm, hur ni ska balansera.
Mm, exakt.
Mm.
Det önskar jag att vi fick chansen till att göra.
Har du en känsla av att ni inte kämpade tillräckligt? Att ni hade kunnat liksom lösa det?
Klart jag tycker det.
Mm. Gick ni så här och sökte professionell hjälp? Alltså i att försöka förstå varandra bättre och hantera varandras sidor? Eller hur?
Ja.
Mm.
Det där är ju också viktigt att man hamnar med människor som båda trivs med.
Mm.
För att de ska kunna hjälpa oss att hjälpa oss.
Mm.
Och det kanske vi inte gjorde.
Nej. Mm.
Det finns ju ingen garanti för att man går på parterapi.
Nej.
Utan jobbet ligger ju hos oss själva.
Ja, och att båda har samma mål.
Ja, precis.
Mm.
Men... Jag respekterar och får acceptera Lailas vilja. Det måste jag göra. Annars så kommer jag ju sitta fast i en dyrpöl hela livet ut.
Mm.
Men det är svårt.
Mm. Tog det lång tid innan ni liksom tog beslutet att när nu skickar vi in papperna?
Alltså det gick så fort. Och hon springer så fort. Och vi har sprungit så fort. Nej, det har gått så jäkla fort så att jag får lite...
Pratar vi liksom veckor eller månader? Eller?
Ja, någon kort månad. Två månader kanske. Eller sånt där. Det gick alldeles för fort. Och där är där det är fel.
Mm. Jag önskar att ni hade väntat lite. För det var ju mitt under idolsäsongen också. När det är som mest exponering på Laila.
När är det inte det?
Hon har ju en sån... Ni har ju båda en sån förmåga att det finns ett stort intresse kring er.
Ja. Jag vet inte om det försämrar eller har försämrat situationen. Vi kanske har varit där ändå. Jag vet inte.
Ja, men vad tror du om kändisskapet? För jag menar, det är ju... Alltså statistiken för skilsmässor är ju inte bra generellt.
Nej.
Vare sig man tittar på kändispar eller vad ska man säga, vanliga par. Men det är klart att i kändisvärlden är det ju... Det går ju ganska snabbt. Skilsmässor är ju ganska vanligt. Tror du att det har med kändisskapet att göra? Eller?
Jag tycker det är så himla fult ord med kändisskap.
Ja. Vad vill du använda för ord?
Jag vet ju inget annat liv. Det är ju som att fråga Victoria, hur känns det att vara prinsessan? Liksom? Jag har ingen aning hur det känns att inte vara det. Liksom. Och Laila och jag är ju ingen kändispar. Eller jag förstår vad du menar.
Ja, men ni är båda offentliga personer som vars liv dokumenteras.
Det känns så flitigt. Det känns så förminskande på något sätt att bli kallad för kändispar bara så där. Det är klart att det är jobbigare och eftersom det står i tidningen och om ens liv. Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Vet du det? Alltså jag är så en jävla vanlig människa. Shit, jag går och bajsar på toaletten också.
Va?
Ja, det är sant.
Och tappar telefonen i toaletten också.
Tappar telefonen i toaletten också.
Vilket hände idag.
Ja, absolut.
Så att alla er som försöker nå Niklas och kommer till mobilsvar, vet varför. Det är mänskligt.
Nej, men jag är oerhört vanlig och jag ser inte min offentlighet som något märkvärdigt. Verkligen inte. Jag har heller inga behov av att umgås med offentliga människor utan om det är en bra människa. Absolut. Men jag är inte så... Jag tycker inte att det är så coolt och viktigt att synas med någon annan. Jag har väldigt bra vänner. Både sen barndom. De är ju härliga. Ja, vad skönt det är att ha sådana människor. Man går till plugget med, kanske till och med innan. Och även nya, för man springer ju på. Jag gillar ju att bubbla med folk och sådär.
Men tror du att, alltså, oavsett om, jag förstår att du är liksom uppvuxen i det här och inte tänker på det, men tror du att det faktum att ni båda är offentliga, att det påverkar relationen negativt? Eller spelar det ingen roll i ert fall?
Nej. Det är en bra fråga. Jag har aldrig tänkt så. Och jag tror inte våran offentlighet... För mig betyder inte offentligheten någonting direkt. Så jag tror inte det... För mig har det inte påverkat våran relation överhuvudtaget. Våran relation, den påverkas ju innanför våra väggar. Vad vi gör. Om vi sover med varandra eller inte sover med varandra. Om vi äter middag med varandra eller om vi inte äter middag med varandra. Det är sånt som påverkar.
Om man tänker de senaste månaderna. Jag förstår att det går mycket upp och ner. Och man går in i olika faser och sådär. Men hur dåligt har du mått? För man når ju botten. Liksom, har du nått botten? Eller hur skulle du beskriva?
Ja, det går ju väldigt mycket upp och ner. Det gör det ju. Jag var sjukskriven första veckan när vi gick ut med. då mådde jag inte så himla dåligt. Eller ja, om man ska ta på någon Richie-skala så självklart mådde jag dåligt. Men det var inte så himla farligt, utan det var mer för att undkomma, behöva svara på frågor från press och så.
Mm.
Men visst, jag har stampat i botten ett flertal gånger under den här tiden. Och jag tror inte jag har... Och jag har klättrat upp. Och jag kommer säkerligen hit the floor igen. Och klättra upp. För det är det man måste göra. Och det vet jag.
Vad händer när du når botten då?
Ja, då blir man en liten blöt fläck. Som ligger på golvet och försöker att andas. Och säger... Hjälp.
Mm.
Jag vill inte vara här.
Är det som en liksom panikångest? Eller hur skulle
förklara. Du... Det vet när man inte har kontroll över ens egen situation. När man blir som en bortskämd liten fyraåring som säger nej mamma, jag vill ha den där kakan. Du får inte, men jag vill ha.
Mm.
Så kan jag se mig själv utifrån.
Mm.
Jag vill inte bli lämnad. Stanna för fan. Jag vill inte bli lämnad.
Mm.
Men, så det är oerhört naivt. Tänkt av mig. Men man blir så när man slår i backen.
Ja, och man kommer ju till kärnan av varför man mår så dåligt.
Ja.
Och det är ju precis det. Ja. Att du har blivit lämnad. Det är väl det som slår hårdast i magen liksom, och hjärtat.
Alltså jag önskar verkligen att jag skulle kunna bara släppa allting och inte ha några känslor kvar eller sånt där. Samtidigt så är jag jätterädd för det också. Hur sjukt låter inte det?
Ja, men det är klart, för det har ju varit din trygghet och självklarhet så många år.
Mm. Mm.
Så det är väl en sorg att släppa det också i det hela.
Ja, absolut. Hade jag varit musiker fortfarande så hade jag skrivit en platta.
Många, många låtar. Ja, men du har det i dig. Det är väl det är inte så att du har börjat klinka på gitarren.
Nej, och... det gör jag idag ändå, för skojs skull. Men jag har lämnat musiken. Det är radio som gäller. Det är helt det är samma kärlek till radiojobbet som när jag upptäckte musiken. Det är jättehäftigt att hitta ett jobb efter det jobbet som man
trodde
var en själv. Ja, det är shit. Så hittar man ett annat jobb som är precis samma engagemang och eufori när man går dit. Så det är jag jätteglad över.
Ja, och nu har ju Laila också börjat göra radio. Känns det konstigt på något vis? Inte för att ni är på olika tider, eller hur? Hon kör ju tidig morgon och sådär. Men känns det konstigt att ni liksom är i samma...
Och hur tror du att jag ska kunna svara på den här frågan?
Jag vet inte. Jag kastar ut den.
Jag tror inte det vore bra om jag överhuvudet gav en tanke åt den frågan.
Du tycker vi lämnar den?
Nej,
annars blir jag utslängd härifrån.
Nej, det kommer inte bli. Men jag kanske blir det.
Jag förstår. Mm. Men jag tänker när du har liksom... För någonting som vi har pratat om mycket på Aftonbladet senaste, eller bara förra veckan, så hade vi en kampanj. Först hade vi en kampanj i höstas som heter Otillräcklig.
Ja, den
och sen så suddade vi bort O-et och så blev det Tillräcklig.
Ja.
Och just så här, lyfta psykisk ohälsa. Och det är klart, det blir ju starkt när offentliga personer går ut och pratar om att nej, vet du vad, det ser ut som att jag har det så jäkla bra.
Mm.
Men det har jag inte.
Nej.
Det finns ju en väldig kraft i det.
Ja, och det är väl ens skyldighet som offentlig människa då. Och kan man hjälpa till så är väl det ett alldeles utmärkt forum.
Mm.
Om man nu ska använda det här kändiskapet som jag inte tycker om egentligen. Och att man kan använda det så bra. Så det är jättebra. En bra grej ni gör. Jag följer
det. Ja, nej, men det tycker jag ju också. Men jag tänker, för det här är ju ett led i det. Att det här är ju någonting också som, alltså separation och skilsmässa är någonting som väldigt många kan känna igen sig i. Känner du också så här, för att jag vet att du tycker att det är jobbigt att sitta och prata om det här?
Nej, jag tycker inte det är jobbigt.
Nej, det känns inte
annars
jobbigt nu.
Annars skulle jag aldrig sitta här.
Nej.
Det är ovanligt för mig att göra det så öppet som jag gör med dig.
Mm.
Men det är inte jobbigt.
Nej.
Utan jag vill ju det här också. Mm. Det är en del av min utveckling. Min, att vara ärlig.
Mm.
Så det är inte jobbigt.
Vad skönt.
Att prata.
Mm.
det är jobbigt att leva i.
Ja, det är det ju.
Att prata om det.
Nej. Nej. Mm. Men har du känt liksom att, för just när du når botten, har du känt så där, precis för som du berättade, du känner, nej men lämna mig inte och usch, jag vill inte vara här liksom. Mm. Är det så att, nej, jag, kan du känna så här, nej men jag har inte, jag vill inte leva. Alltså hur djupt har det liksom gått? Sen behöver man inte gradera och det, att man måste känna vissa saker för att det ska vara, man ska må sämre eller liksom i någon skala. Men hur skulle du liksom beskriva den där riktiga botten känslan liksom?
Jag tror inte man ska beskriva den, det är så mörkt.
Mm.
Jag tackar mina, att jag har två barn.
Är det som får dig att liksom gå upp på morgonen och...
Nej, det är det inte. Men det är de två som är de viktigaste i hela mitt liv. Jag har ju en stor son.
Mm.
Tim på 25 år.
Herregud. Kul. Ja.
Och så lilla Kit på 3 år. Litet,
ja, det är litet, litet glapp. Ja, det är litet, litet glapp. Och det är några år
två,
bara.
Det är de två viktigaste i mitt liv.
Mm.
Men jag kan inte säga att det är de som får mig att gå upp. Det måste vara jag själv som får mig att gå upp.
Mm. Mm.
Och det, jag är en fighter. Hoppas jag. Eller tror jag.
Hur har du gjort? Alltså, nu får du ju professionell hjälp också, men... Precis, det handlar ju om ens egen kraft i slutändan. Men när du har liksom mått som sämst, vad skulle du säga? Kan du på något konkret sätt beskriva hur du faktiskt tar dig ur de där svackorna? Liksom?
Träna är fruktansvärt bra. Det finns ju de som i en depression att man tar sig till några destruktiva medel. Man kanske dricker.
Mm.
Eller man går ut, du vet, vad som helst.
Ja, man för mig skadar sig själv. Eller?
Ja, ja. För mig är det träning. Gå ut och springa en mil. Jag tränar 2 dagar eller 2 gånger per dag. Nu kan jag inte göra det när jag opererat ögonen, men annars tränar jag 2 gånger per dag.
Ja, det är mycket.
Ja, det är inte för att vara världens snyggaste kropp, utan för att bränna ut
ångest, eller?
Ja, och du får en endorfin pumpar i kroppen när du är ute och springer eller tränar och sånt. Så att träna hjälper väldigt bra.
Har du varit nära att ta till självskadebeteende?
Nej. Jag är inte den personen som skulle skada mig själv. Det vore patetiskt. Det har man en skyldighet. Och så dåligt. Sån självömkan får man inte ha, så att man väljer att ta sitt liv. Det är fruktansvärt. Då måste du få hjälp med att tänka klart av en psykiatriker eller medicinering eller så. Och jag är inte där. Jag skulle aldrig göra det. Aldrig göra någonting farligt för mig själv. Och som skulle såra andra.
Mm.
Och jag skulle aldrig göra så mot... Herregud, vad hemskt att göra så mot Laila. Mm. Hon lever med det då? Han tog livet av mig.
För ja, men...
Det finns ju inte på gatan.
Nej.
Absolut inte. Jag gillar att leva. Jag älskar att leva.
Mm.
Jag tycker livet är fantastiskt.
Mm.
Det är en märklig liten sak det här med livet.
Ja, ja, att det kan vara så motstridigt också, att precis samtidigt som man älskar livet så kan man vara en period som man liksom
precis
är värsta någonsin.
Ja.
Mm.
Det är en märklig liten uppfinning det här med livet.
Ja. Ja, men
så här, det är jävla fort också.
Ja.
Bang, säger
jag. Ja, men det, jag umgås mycket med min farmor och hon är judinna och överlevde förintelsen.
Mm.
Och så har vi pratat mycket om ögonblicket när hon skildes från sin familj. Och de blev mördade och hon lyckades överleva. Och så sa hon att det var så konstigt för att hon var ju bara tonårsflicka då. Mm. Att när det här hände, de skildes åt och hon förstod någonstans att nej, men vi kommer aldrig mer ses. Att hon ändå kände så här, jag måste överleva. Jag ska göra allt för att jag ska leva nu liksom. Mm. Och det är så motstridigt så att det finns inte. För å andra sidan kände hon väl att nej, men jag vill ju bara där med min familj. Men att, ja, och det är väl så här människans kraft.
Det att... är det verkligen. Jag tror inte du kan föreställa dig vilken kraft människan har om du inte har stått inför en sån situation.
Nej, som din... nej visst. Nej.
Nu är inte det här likvärdigt med förintelsen. Men att stå med döden i vit ögat.
Mm.
Det finns ju många som har gjort det.
Mm.
Jag tänker på tsunamin till exempel, som jag själv var med i, och Tim. Herregud, vilka krafter. Även när man ser, och man tror att det är jordens undergång, så är det jag ska överleva och jag ska ta hand om dig. Och du vet, som pappa också med son, upp på axlar och vet, springa och herregud. Och så.
Mm.
Människan är stark. Det gäller bara att hitta nycklarna.
Precis. Ja, och de finns ju någonstans.
Absolut.
Men jag kan tänka också, ni verkar ju vara en väldigt tajt familj.
Och vi syskon är oerhört tajta.
Precis, och jag tänker också att ni har ju, alltså både Pernilla och Linus har ju själva separerat och skilt sig också i offentlighetens ljus, vilket jag antar måste göra saken jävligt mycket jobbigare. Alltså finner ni mycket så stöd i det att ni kan förstå varandra och snacka om det och så här?
Och så Pernilla har ju, det är ju en av mina bästa vänner.
Mm.
Jag älskar henne till döden. Hon har ju inte haft ett lätt liv. Så hon också har valt om att berätta om hennes separation och sånt där. Så hon vet ju exakt vad jag går igenom. Hon har ju lidit väldigt mycket också. Det är en sån stark liten tjej det där. Så att hon har varit väldigt, väldigt, väldigt mycket till hjälp. Jag har ju bott där hemma i början när vi så kallade separerade. Som jag sa, det här är bara ett långsamt farväl. Liksom.
Du förstod det då?
Ja, det förstod jag. Så jag, då bodde jag ju hos Pernilla. Så hon vet ju vad jag har gått igenom. Och att det egentligen inte är så mycket att älta om. Utan bara att det finns någon där som säger hej, vill du ha kaffe?
Ja.
Ältandet, det får man göra med sig själv och med psykologerna. Men visst är det skönt att ha vänner, att om man gråter och så, som bara kan liksom sitta där och finnas. Det är ju jätteviktigt. Och Pernilla är en av dem. Den andra som jag höjer till skyarna, och som jag, det är så sjukt, jag trodde jag hade lite facit på hur en skilsmässa gick till. Mia, som jag, vi var inte gifta, men vi har ju barn tillsammans. Jag trodde jag hade facit på hur en skilsmässa såg ut.
Ja.
Och nu i efterhand så vill jag bara liksom höja henne till skyarna. Jag ringde till henne och sa, jag måste bara säga, fan vilken fantastisk person du är. Liksom.
Mm. När du jämför separationerna?
Nej,
alltså,
inte jämför eller? Separationer, utan jag bara kom att tänka på det. Att vilken fantastisk person. Hon är en av mina mesta vänner idag också, vilket jag är oerhört glad för. Så det visar att man kan vara vänner.
Men kunde ni vara det i början? Eller var det en lång resa?
Det var jobbigt i början när Mia och jag separerade också. Men det var inte på samma sätt. Det var mer en lyckligare skilsmässa när båda inte har några känslor kvar. Vi hade också, även fast vi var så fruktansvärt unga, jag var ju bara 24 och 25 år, så såg jag alltid till Tims bästa, och det formade oss så att vi fick en jäkla respekt för varandra. Och idag, 25 år senare, verkligen är en av mina bästa vänner. Vilket Tim kan säga så här, men gud vad sjukt, ska du gå ut och äta med mamma? Ja. Men det ska inte bli ihop, va? Nej, fy fan. Men hon är min bästa vän.
Ja.
Ah, pff, vilken tur.
Alltså, det är väl inte han.
Ja, det är underbart.
Men hur skulle du beskriva din och Lailas relation här idag då?
Ja, den är ju obefintlig.
Mm. Men för ni har ju ett barn ihop, så att ja, ni då måste ni liksom prata om Kit och sådär, men annars så,
ja, nej,
så har ni ingen kommunikation.
Det är ju överlämningar och sånt.
Mm.
Det är ju överlämningar.
Mm.
Och sen allt för att det ska bli så lätt för honom.
Men
Laila som min relation var i frågan.
Ja, precis. Det är ju,
ja, den är ju obefintlig. Den är iskall.
Mm. Hur känns det att säga det så här högt? Liksom. För jag förstår att du har
vill
tänkt
det. Vill du få mig att börja gråta nu?
Nej.
Det är klart det inte känns bra.
Mm.
Det känns ju väldigt onödigt.
Mm.
Det är en jättesorg. Det är ont som fan.
Har du någon så här förhoppning om eller tror att ni, ja men precis som Mia, att om 5 eller 10 år så kan ni vara jättetajta kompisar, eller liksom vara, det kanske är för långt att se fram så
för
långt
tidigt,
heller.
Det är för tidigt för mig att tänka så. Det är perverst för mig att tänka att vi ska komma dit. Inte att vara vänner, men att vi alltså. Det är för tidigt för mig att tänka så. Jag får inte in det i mitt huvud. Jag vill inte ha... Jag är inte där.
Mm. Du tar en sak i taget.
Jag tar ett steg i taget.
Ja, så sitter jag här och börjar prata om 5-10 år framöver.
En
stopp!
Dag i taget.
Ja, jag förstår.
Jag lade ut någonting. En resa på 100 mil. Eller 1000 mil. Eller 100 000 mil startar alltid med ett steg.
Mm.
Jag har börjat ta de stegen i alla fall.
Mm.
Men jag tar dem ett.
Du är i början av den resan, helt enkelt. Mm. Mm. Vad tror du liksom det här året, för nu du jobbar ju på radion och det är ditt heltidsjobb. Ja. Det är det du kommer, du fortsätter med det.
Absolut.
Det här året då.
Ja, det är det jag.
Mm.
Det är mitt jobb och det är det jag älskar mest av allt att göra, och det funkar ju oerhört bra också.
Mm.
Fick siffror. Mitt program är ett av de mest lyssnade på, kommersiell radio. Det är ju wow.
Snyggt.
Fantastiskt, tack. Mm. Så det är man ju jätteglad för.
Mm.
Så tydligen så hörs det att jag gillar det jag gör.
Mm. Men för du säger du vill inte gå tillbaka till musiken?
Nej, men det var ju länge sedan. Jag slutade med det när jag träffade Laila.
Ja. Men det är inget du har känt att du liksom skulle kunna ta upp igen?
Jag tycker musikbranschen idag... Jag är ju bortskämd med att vara artist på den tiden när man kunde åka på turné och sälja skivor och sånt där. Idag är det inte på det sättet. Utan det är playlist och det är en låt. Och, men vad det är som skämde, jag har ingen aning om.
Nej, det spelar ingen roll. Den är bara
nästa vecka. Ja. Och i den sandlådan vill inte jag vara med och leka.
Nej.
Det säger inte att jag slutar att skriva musik för det. Det gör jag. För det gör jag. Men jag har inget behov av att ge ut offentligt eller så. Utan den som sitter i min soffa plockar jag gärna fram gitarren. Och...
Jag sitter i din soffa.
Ja, jag har inte ens,
snart åker gitarren
fram. Jag har inte ens gitarren här.
Nej.
Mitt liv är utspritt på så många. I den här lägenheten som jag bor i min bil har jag garderob. I syrran har jag massor med grejer.
Var det du som hade lämnat alla grejer hos din syster? Alltså jag såg, det var det mest fantastiska program jag har sett. Alltså, och där kan vi snacka om verkligen släppa garden och vara öppen och bara, jo men så här, det är så här det är här.
Men hon är ju så skön, hon är ju så skön som gör sånt där.
Ja, det var faktiskt...
Så långt hade inte jag gått.
Nej, men, och det var, jag tänkte på det med det här du berättade om att er familj Wahlgren, att det är liksom temperament och mycket känslor.
Mm. Mm.
Och det var så härligt att se att i det här programmet, det var ju då Bygglov, arga snickaren att säga, att de lyckades, eller lyckades, det var ju för att Pernilla och barnen bjöd på det liksom. Men att det var det högt, lågt, det var skratt och det var gråt, det var ilska och Benjamin stormar ut och Bianca började gråta och Pernilla bara, men jaha. Alltså det var verkligen så här, man fick fånga så här en dag i vardagen.
Ja, men det var ju så ärligt. Det är ju så. Det är ju så vi är. Mm. Det är så det är.
Ja.
Men det roligaste av allting, Helena, det är att hon har inte berättat, hon har glömt bort att hon har tackat ja till det här. Så jag ligger ju nere i sovrummet på nedervåningen och ligger och sover. När jag hör...
för han står ju banka jättelänge.
Och jag bara, åh nej, är det tv-inspelning? Och där ligger jag och gömmer mig hemma hos syrran, för det är ingen som vet om.
Och det här var ju, när var det här?
Det måste ju varit i december, november.
Ja, men gud.
December inspelningen var. Och jag bara, nej! Och jag var livrädd att han skulle öppna dörren. Och liksom.
Så du låg där inne och tryckte?
Ja. Sen började jag bara tog på mig mössa, stora solglasögon. Sen smet jag iväg när de var på baksidan. Jag sprang.
Åh gud, det var alltså saker man inte fick se i arga snickan.
Jo, det hade kunnat bli ännu mer reality.
Ja, verkligen. Men okej, ja, för att Pernilla verkar ju, precis, hon hade ju glömt bort, förstod man ju, för hon öppnade ju helt yrvaken och bara, oj!
Alltså där är syrran. Hon är så...
Jag har väntat på din syster några gånger.
Ja, hon är så jag har väntat några gånger också,
kan jag säga. Jag förstår det.
Som mest i en vecka och 7 timmar.
Okej.
Okay. Mm. Jag bjöd henne på middag, kommer du? Ja. Och sen så ringde hon 1 vecka och 7 timmar senare och sa, du, jag blir en timma sen.
Okej, då satt du kvar där med tända ljus och bara, hallå?
Nej, men det är rätt. Man får ta det. Man får ta folk hur de är.
Men det har ju nästan blivit hennes signum.
Ja.
För att, och det är så här, det är helt fint. Det är så här jag är.
Ja, hon kommer alltid undan med det.
Ja, visst. Man kan ju inte bli arg på Pernilla.
Nej, det kan man inte.
Nej, det kan man inte.
Hon är så jävla genomsnäll.
Ja, precis.
Hon menar så väl med allting. Hon är fantastisk.
Ja, det låter som att du har härliga människor runt omkring dig.
Jo, det har jag.
Mm.
Det har jag. Absolut. Det har jag verkligen. Det är jag glad för.
Mm. Mm. Känns det okej?
Ja.
Är det något du känner så här att du har velat få fram eller säga?
Har man förstått att jag älskar henne fortfarande?
Alltså jag tror att det gick fram.
Åh, herregud. Nej, herregud. Herregud vad jag var ärlig nu.
Ja, känns det som att du har... Känns det lite läbbigt eller?
Ja, det är klart det är skitläskigt att sitta och öppna sig själv. Det är skitläskigt.
Mm.
Men kan det ge en förklaring till folk som undrar eller kan det hjälpa någon, så är det ju värt det.
Mm.
Jag skäms inte för att jag är ledsen.
Nej, och det ska man inte göra. Men det är ju många av oss som gör.
Man kan lätt göra det.
Mm.
Och det är inte bra. Mm. Det kan leda till de där enormt svarta tankarna som du pratade om förut, som kanske gör att man väljer någon otroligt destruktiv utgång.
Mm.
Och det får man ju aldrig göra. Det löser ju verkligen noll och ingenting. Men man får vara ledsen.
Mm.
Det är okej. Och det är inget att skämmas för. Även kungen är ledsen ibland. Och kungen bajsar också, tänk på det.
Ja, men det känns ändå skönt att tänka på för något vis. När han vänder blad.
Ja, just det. Exakt.
Ja, herregud. Ja, men tusen tack för din öppenhet.
Tack själv.
Du har lyssnat på podden Aftrus med mig, Helena Trus. Och ni lyssnare är ju såklart superviktiga. Hör av er med frågor, kommentarer, antingen på Twitter eller Instagram. Där heter jag @aftrus. Ni får också gärna mejla mig på helena.trus@aftonbladet.se. Den som klipper podcastavsnitten är Andreas Hansson. Men vill ni skylla något på någon så är ansvarig utgivare Jan Helin. Ett extra stort tack till Antonia Vaj som har skrivit vignettlåten Macho Woman. Hej då! Nobody but you, nobody but you, nobody but you, no one will do, nobody but you, and nobody but you.